Hej igen! Det är en ny föreläsning, denna gången om Babylon. Vi beger oss alltså österut från Nildeltat och kommer till tvåflodslandet Mesopotamien. Och där fanns olika riken, bland annat ett som heter Babylonien med en stad som heter då Babylon. Guds putt på arabiska tror jag det betyder. Och ruinerna av den staden ligger 10 mil söder om Bagdad. Och den här högkulturen, den var väl i omgångar från ungefär minus 3000 fram till minus 500. Och man har gått om källa här, nämligen de här lertavlorna, kilskriftstavlor. Man satt och knackade in tecken på tavlor, lertavlor som sen fick taka i solen och kunde bevara, på det sättet bevaras. Och jag tror man började finna de här i alla fall någon gång i mitten på 1800-talet om man har hittat en 400-500. Och tydligen, läste jag någonstans, så är det rätt så mycket samma innehåll på de som är från minus 1500 som de som är från minus 500. Så under cirka 1000 år så var det en konstant matematik, ingen direkt utveckling, utan det var ungefär samma innehåll. Det speciella då med det babylonska talen är det här sexagesimala talbeteckningssystemet. Och det betyder alltså att basen är 60, inte 10 som för oss. Och det spekulerar de lärde om vad detta kan bero på, basen 60. Jag har läst på lite, men jag tycker det verkar vara lite olika teorier. Någon lyfter fram det här att man kan räkna på fingrarna till 1 till 12 med fingerbenen på de fyra fingrarna, och så har man tummen som hjälp där, och det är tydligen ett vanligt system. Och någon nämner bara att det har någonting med 20 att göra. Och så finns en annan idé som jag kommer till lite längre ner här på sidan 1. Så där får vi nog aldrig riktigt veta varför basen var 60. Man hade två tecken som skulle vara lämpligt med den här kilen man stack in i leran. Och man hade då ett för ett och ett för tio. Det var allt man hade. Man hade alltså inte 59 olika siffror som vi har 1 till 9, utan man nöjde sig med två då. Vilket kanske var lite omständigt. Men det finns en del överraskningar här. Jag skriver upp ett tal där som har först grupperas med 5-10, där kilen har vänts på ena hållet, och sen så har vi de där ettorna där, de är väl 9 stycken ser ni där, så det talet är ju 59 med våra beteckningar. Men sen kommer, hur skriver man då 60? Här kommer då en liten överraskning. Där sätter man in en kil igen, det är en 1 gånger 60, och där har vi för första gången i alla fall den här kursen, den här positionsidén som vi är så vana vid. Och 61, ja, det blir 2 1 då, men observera den lilla luckan där emellan, den var man nog noga med att har det, så att man förstod att det var 1 gånger 60 plus 1. Det var ju inte så lätt att veta vilket tal som menades. Det här kunde ju vara 1 gånger 3600, alltså plus 60 skulle det ju också kunna tolkas som, va? Vad blir det? 3660 eller något sånt där. Ja. Så att det fick ju framgå av sammanhanget vilket tal det handlade om. Och nackdelen som vi sa redan förra lektionen, det var ju då att man har fortfarande inget tecken för tom plats. Vår nolla. Den låter vänta på sig. Jobbade man med decimaltal, man tror? Jo då, det gjorde man. Men basen var 60. Och jag tar ett exempel lite längre ner där på sidan. 0,175 säger vi. Och vad sa man i Babylon? Jo, man säger 10 sextiondelar plus 300, förlåt, plus 3600 delar, alltså 60 i kvadrat. 33600 delar. Och den här basen, den känner vi ju igen från grader, kanske ni vet, och tiden. Vi pratar ju om 60 sekunder och sånt. Och minuter pratar vi också om. Och det var ju sen när romarna fick reda på den här basen 60, så kallade de ju 60 för minuta, den lilla delen, och sekunda, den lilla, lilla delen. Det är sånt där kul, som är kul att veta vad saker och ting kommer ifrån. När vi pratar om minuter och sekunder. Så skriver man alltså. Så skriver man alltså 0,175. Och vad det är på en ledtavla, så är det som jag har i rutan nedanför. Det har jag verkligen avskilt, som man kan se då. Det är en tia då för sextiondelarna och 3 för 3600 delarna. 30 för 3600 delarna. Alltså där kan vi ju inte i det här kapitlet hålla på och skriva hela tiden med de här kilarna, utan Thomson skriver 0,175 som ni ser där under rutan. 0, semikolon, 10, lite lucka och 30. Då med det den som används i boken. Hur får man fram fastän de där 10 och 30? Om du har en decimaltal i basen 10, hur får du då den decimalutvecklingen i basen 60? Nu får man fram den där 10 och 30 där. Ja, man tar väl som så att man multiplicerar med 60, 0,175, tar heltalsdelen och jobbar vidare med det, drar bort den och det som man då har kvar, så multiplicerar man med 60 igen, tar heltalsdelen och så. Tänkte vi skulle göra en liten utveckling här och titta lite på decimalutvecklingar allra längst ner på sidan 1. En tredjedel i Babylon, den skrivs ju då med bokens beteckning 0 semikolon 20, alltså 20 sextondelar. Och det är ju trevligt där vi har ändlig decimalutveckling. Men när vi ska ha decimalutvecklingen av en tredjedel, så har vi det lite tråkigt att den tar ju aldrig slut. Egentligen, vi får ju ta ett närmevärde. 0,33333 ser det ut. Och här kanske är en anledning för att man gillade 60 också som bas. För att om vi tittar på decimaltalen, så är det ofta en ändlig decimalutveckling i basen 60. Det är först en halv, en tredjedel, en fjärdedel, en femtedel, en sjättedel, inga problem. En sjundedel, där gick man på pumpet, där fick man en sån här oändlig utveckling. Vi, så det kan vara också ett argument jag för den basen 60. Och jag gör en liten, har en liten fråga överst på sidan 2. Vad är det som avgör om en decimalutveckling i en viss bas är ändlig eller ej? Något man kan fundera över. Och jag, det har med primtalen att göra. 10 kan skrivas som 2 gånger 5. Men 60 innehåller både två tvåor, en trea och en femma. Och om vi ska se här hur vi skriver en åttondel i, det har en åttondel i basen 10 har en ändlig decimalutveckling. Och jag skriver det som 2, 1 genom 2 upp till 3. Och så förlänger jag täljarnämnaren med 5 i kub. Och varför gör jag det? Jo, då får jag 1000 i nämnaren och 125 i täljaren. Och det är ju det vi menar med, ja, det är 125 tusendelar, 0,125. Och vi kan titta på en 59-del, men nu i babylonsk bas. Och då blir decimalutvecklingen tyvärr inte ändlig den här gången, för den blir 0, semikolon då, 01 01 01 01 och så vidare. Och jag vet inte om ni har läst någon analys och lite serier och sånt, men jag använde det på raden under där, för jag skriver om detta som 1 genom 60 plus 1 genom 60 kvadrat plus 1 genom 60 kub, och så håller man på i evighetens evigheter där, och det säger man på matematikspråk att det där konvergerar, det går in mot någonting, och det där kallas för en geometrisk serie, och det där som det går mot är just en 59-del. Det är så som vi ser det på det idag. Det här var bara ett litet i den här kursen så ingår inte, behöver man inte ha några analyskunskap och så. Men jag gav det här ändå. Ja, just det var frågan. Om du tar 1 genom i basen 60 och i basen 10, 1 genom sådär, vad är det som avgör om det blir ändlig decimalutveckling eller inte? En fråga att fundera på. Jag tar, här kommer två exempel. Det blir inte så lång föreläsning idag, det är inte i, ja, man kunde ju lägga ut texten här väldigt mycket, men jag tror det blir rätt lagom så här. Det finns en lertavla, jag vet inte om den finns med i boken, den finns på ett arkeologiskt museum i USA, som visar följande, skriver jag där. Och där är det som så att det är två kolumner, och i vänstra kolumnen så kan vi ju urskilja då 1, 2, 3 och så vidare. Och så kan du ju fundera lite på vad då vi ser i högra kolumnen. Den fortsätter ner rätt så många. Jag bara punktade där, så jag skriver faktiskt den sista raden på kilskrivstavlan också. Och där kan vi då i vänsterkolumnen urskilja 10 plus 4, va? Eller 14 där. Så, vad har man hållit på med på den här tavlan? Montro. Ska du ta en liten paus och fundera på detta? Vad är det som försiggår på detta? Detta kan ju vara från en skolundervisning någonstans där neråt, nuvarande Irak. Vad är det de har hållit på med, månntro? Ta en paus och fundera. Ja, har du kommit fram till samma som jag? Vad man kan tro, det är väl, vad ser vi för något i högerkolumnen? 1 svarar där mot 9. 2 svarar mot, ja, en 10. 1, 2, 3, det är 8 sådana där pigga där, vad det är, 18. 3 svarar mot 20 och 7 pigga, 27. 9, 18, 27. Det här verkar som det luktar ju nians multiplikationstabell, om ni frågar mig. Kan det vara det, månntro? Då ska vi se här. I så fall, vad var det? Var ju 14 längst ner. 14 gånger 9 är 126. Står det verkligen 126 där till höger längst ner? Vad säger du? 126. Ja, det gör det faktiskt, va? Vi glöm inte bort positionssystemet här, va? Och ser du den lilla luckan där mellan de två piggarna först och de där sex sen? Så där står 126. Det är ju 2 gånger 60 plus 6. Mycket riktigt. Det här är nians multiplikationstabell. Här kan man ju tänka sig någon skolelev som har fått uppgift att knacka in nians multiplikationstabell. Och då pratar jag kanske detta är 3500 år sedan. Det är häftigt. Man får kunna se att vi har hittat dessa skatter. Nians multiplikationstabell. Ja, och sen har jag något lite mer, kanske lite mer avancerat. Den här kilskrifttavlan finns i boken, kapitel 3 är det ju. Och det går ut på så att man har givet en summa av två tal och produkten. Och det här exemplet har jag tagit från, eller den uppgiften jag har tagit som i övningsboken nummer 8. Och i det här exemplet är summan av två tal 20 och produkten är 99,75, alltså 100 minus en fjärdedel. Man kan ju tänka sig att detta dyker upp i någon form av, man ska ha ett område, halva omkretsen ska vara 20 och arean ska vara 99,75. Nu ska jag välja min längd och bredd. Vi har ju sagt att mycket av den här matematiken var ju då retorisk, gör si, gör så, operativ, en algoritm. Man kan ju då undra om hur fungerar det här verkligen, hur vet man att detta är okej? Receptet var så här för att få de där talen. Halvera summan. Kvadrera vad du då fått. Dra bort produkten, den hade vi ju också given. Ta kvadratroten ur det. Summan och skillnaden av talen du har fått där i 1 och 4 ger de sökta talen. Och det är ju kanske lite svårt för oss att genomskåda att detta är alldeles rätt, men vi som är så inkörda på de symbolerna, det klarnar ju, tror jag, om vi skriver upp ett litet samband som jag har skrivit där med X och Y ovanför. En halva summan i kvadrat minus halva skillnaden i kvadrat är lika med produkten. Det är ju kvadreringsregler, och du kan väl förvisa dig om att det stämmer. Om man kan sina kvadreringsregler så kommer det ju ut. Just det. Med det i åtanke så ska man nog kunna förstå sig på det där receptet. Halvera summan, ja, det är x plus y halva. Kvadrera den, ja, då har vi fått den vänstra termen där. Dra bort produkten, jaha, då har vi fått halva skillnaden i kvadrat. Ta kvadratroten av det du har där då, ja, då får vi ju halva skillnaden. Summan och skillnaden av de där talen, de ger de då de sökta x och y. Så vi moderna människor, vi behöver ju ofta de där hänga upp oss på och se de där symbolerna, annars så fattar vi snabbt vad det är som försiggår. Ja, visste man vad man gjorde, vad det här receptet gör, det tror jag absolut, det är klart man visste. De var ju lika smarta som oss, hade samma IQ eller vad vi ska kalla det för. Det är att vi står ju på skuldrorna av giganter, som någon har sagt. Det har ju gjort genombrott under historiens gång, och de är de vi får serverade i skolan. Men det fanns många knivskarpa hjärnor nere i Babylon också, helt klart. Jag har på egen hand försökt hitta på överst på sidan 3 där nu en förklaring hur man kom fram till att sådana där saker som att summan i kvadrat minus skillnaden i kvadrat blir 4 gånger produkten. Det är ju samma som för förra sidan när vi multiplicerar med 4. Då kan man ju ta en stor kvadrat, en kvadrat med sidan A, och så drar man bort ett litet b och lägger till ett litet b. Och då får man en ännu större kvadrat som vi heter A plus B. Och så får man en lite mindre kvadrat som heter a minus b. Och skillnaden mellan de två arierna där är ju alla de där rektanglarna som ligger runt omkring där, va? Och där kan man ju inse att det är en hel del a gånger b där då. Nämligen bestämt 4 stycken. Och sen kan man ju då börja oroa sig de där lilla små de som är b-kvadrat, de där två små där. Hur har man gått dem? Ja, de har ju dubbelräknats för den ena, men det gör ju att man då inte behöver ta med den andra. Så det hänger ihop. Så tror jag, det är min gissning att de har, de kunde kanske inte, de symbolerna kom ju på 1600-talet har vi sagt, så att man sa kvadreringsregel i den mening, men jag tror de gillade det sådana resonemang som jag har överst på sidan 3 där. Och det här ska vi se sen när vi kommer till arabisk matematik, att man var väldigt drivna i att manipulera eller med ytor så här. Negativa tal var ju det förekom inte alls. Det var ju de var inte intressanta. till sist, längst ner på sidan 3, det är så, det står nämnt också i boken, att babylonerna kände rot 2 med 6 decimaler, vilket är ju imponerande. Och i basen 60 är det då 1,245110. Och där ska det vara, det ska tydligen vara 6 decimal. Och det var också en algoritm, gör så, gör så, gör så, och då får du ett bra värde. Och jag illustrerar den på roten i 3 istället. Prova på roten i 3. Och det är alltså, vi söker ett tal som multiplicerat med sig själv ska bli 3. Och hur tänkte man? Ja, 1 gånger 3 är ju 3. Ah, då måste det ligga medelvärdet mellan 1 och 3. 1 plus 3 och 2 är 2. Aha, kan det vara 2? Eller vad är det för tal som gånger 2 blir 3? Jag följer nu resonemanget där som jag har gjort i vänsterkolumnen där. 2 gånger vad då är 3? Ah, det är 3 halva. Aha, det var inte det. 2 och 3 halva har jag nu. Ah, då måste det vara medelvärdet mellan 2 och 3 halva. Får jag 7 fjärdedelar. Vad är det för tal som gånger när jag multiplicerar det med 7 fjärdedelar får 3? Är det 7 fjärdedelar? Nej, det är 12 sjundedelar. Aha, då är det nog medelvärdet mellan 7 fjärdedelar och 12 sjundedelar. Och då orkade jag inte hålla på länge. Men, och då fick jag det inringade där 97 56-delar. Och jag tror det är, skiljer sig från det som vi kallar för roten ur 3 med ungefär en siffra i fjärde decimalen. Skiljer sig i fjärde decimalen. Och det är ju, det gick ju snabbt och lätt och få ett mycket bra närmevärde på roten med 3. Mycket, mycket logiskt egentligen att tänka att vi tar medelvärdet där, men så håller vi på och så håller vi på och håller vi på. Till höger i den där, till höger kolumnen där har jag då försökt att göra detta med moderna beteckningar. Det här är ju vad vi kallar en rekursiv talföljd. Jag startar med ett tal, 1, och sen kommer ut ett annat tal som jag sen stoppar in och håller på så. Och där har vi alltså en rekursiv formel för detta. Nästa tal i följden är summan av det föregående plus 3 genom det föregående, och så ska jag ta medelvärdet av dem. Och jag tror babylonierna absolut nöjde sig med närmevärden. Vi har ju försökt komma längre och vi har ju grubblat över sådana saker som kommer man verkligen fram till roten i 3 här i detta, som i detta exempel, hur länge måste jag hålla på och kan jag vara säker på att jag verkligen kommer fram och att jag inte skenar iväg någon annanstans. Ja, det här är frågor som kräver analys och det tar för att bena ut, och det tar vi inte med i denna kursen. Jag bara poängterar det här att om det skulle, det tal vi stoppar in, kallar det för x. Stoppa in x i högerledet och ut hoppa x i vänsterledet. Vad finns det för möjliga kandidater? Då har vi, som vi säger, på matematikspråk konvergerat mot någonting. Det vi stoppar in är samma som det som kommer ut. Ja, löser vi den lilla lilla ekvationen så får vi att x kvadrat ska vara 3, och de har ju två rötter för dem, plus och minus roten ur 3. Och i forntiden var man ju bara intresserad av den positiva. Ja, ja, där fick vi se lite av den babyloniska räknekonsten. Nästa gång så tar vi en till valda delar av den grekiska matematiken. På återseende.